På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.
Podplay. Idag ska vi ta upp det uppmärksammade kidnappningsdramat på Hällbyanstalten där två mördare kidnappade kriminalvårdare. Och vi ställer oss frågan, vad händer när man begår brott inne på anstalten? Får man ytterligare ett straff då?
Och vad gör egentligen vi när vi får in ett mål där det kan till synes vara helt kört? Och klienten verkar helt överbevisade. Sätter vi oss på klienten och tvingar dem att erkänna, eller har vi en annan roll?
Ja, men Martin, kan du inte berätta vad var det som hände för de som eventuellt har missat det här?
Ja, detta var på sommaren 2021, för närmare bestämt den 21 juli 2021. Och det är på Hällbyanstalten. Det är två stycken mycket missnöjda personer som du nämnde tidigare dömda för mord. Eller är dömda för mord och avtjänat straff på Hällbyanstalten.
Ja, det verkar som att Hällbyanstalten är någon form av knallanstalt, kallar man det, va?
Precis, och vad är det för någonting?
Ja, det betyder när man har misskött sig, då skickas man dit. Och där verkar man till synes inte, om man ska fråga de som sitter där, så verkar man inte bry sig om sina intagna särskilt mycket. I alla fall om man frågar dem. Dålig mat, dåliga rutiner och dåliga möjligheter till någonting annat än att bara sitta av sitt straff.
Och de intagna enligt kriminalvården uppenbarligen bryr sig inte om regler. Så att den är dålig kombination, för att uttrycka det lite försiktigt. Men det som hände den här aktuella dagen, det var att en av de här dömda mördarna ville ha lite värktabletter. Och beställde in det. Och då kom det in en kriminalvårdare på rummet, som de kallas, de här personerna som då tar hand om eller bevakar och så att säga övervakar de personer som sitter på anstalten.
Vaktar kanske man kan säga i liksom folkmun.
Men med ett lite fina ord, kriminalvårdare, eftersom det nu ska vara vård och inte någon form av inspärrning.
Än så länge i alla fall.
Ja, men sen om det är det eller i verkligheten, det kanske man kan ifrågasätta. Men den här kriminalvården då kom med de här värktabletterna, så blev man övermannad först av den ena personen och sen anslutte ytterligare en person, eftersom det är två stycken personer som blev senare åtalade för det här människorovet, som också är då kidnappning. Det är ett annat ord för kidnappning.
Och det, om vi bara börjar där, människoro säger du, men måste man inte röva bort någon eller kidnappa bort någon från en plats för att det ska vara ett människorov?
Nej, det är antingen så är det att man rövar bort någon eller att man spärrar in någon. Och i det här fallet var det att det som hände, det var att det kom in ytterligare en kriminalvårdare. Och de två, en kvinna och en man, de blev instängda och även hotade med stickvapen. Och då hade man, som det så fint heter, bemäktigat sig.
Och de blev bundna också.
Precis, och då hade man skaffat sig en maktposition över dem och dessutom spärrat in dem genom att barrikadera dörren. Så att de var inlåsta och de var bemäktigade, det vill säga man hade övervunnit deras motstånd och bundit fast dem och de var liksom i deras våld. Och det är liksom det första kravet för att det ska kunna vara ett människorov. Och sen efter det så bestämde man sig, eller hade man redan bestämt sig för, att man skulle utöver någon form av utpressning.
Och det var det utpressning mot kriminalvården, som jag förstod. Och det var väl därför medierna intresserade sig så mycket för det här. För att det lät nästan som på film. De ville ha en helikopter. De ville ha x antal tusen euro. Det skulle tydligen inte vara svenska kronor utan euro.
Här skulle man ju ta helikoptern säkert utomlands.
Ja, precis. Det var det som var tanken. Och inte helikopter, en bil i vart fall, och sen frilejd då, ingen fick förfölja dem.
Och sen så på ren svenska skete sig, och då började de förhandla ner och insåg att det här kanske inte är helt realistiskt.
Ja, för man kallar in en professionell förhandlare också för att diskutera, och precis som på film då.
Så förhandlade ner det och förhandlade ner
alltså, det. Så blev det pizzor som...
Ja, innan det så blev det att vi vill fly till ett annat land med helikopter och massa euro. Och sen efter det blev det, vi kanske tar en bil istället då. Då kanske vi kan... Vi behöver inte fly från liksom alla anstalter, men flytta oss i alla fall från den här knallanstalten Hällby. Och sen så slutade det med att man i slutändan sa, vet du vad, jag vill ha lite pizza i alla fall. Och då åkte man ju faktiskt som förhandlarna, de åkte till den lokala pizzerian, vilket det blev mycket skriverier om, och köpte pizzor som man då levererade.
Ja, och skriverierna handlar väl om att den här pizzabagaren, han fick inte betalt.
Nej, snott.
Ja, det var
Jag tror han fick det säkert i slutändan, hoppas jag.
Ja, nej, men jag kan ändå se det framför mig att byråkratin kring inom kriminalvården är nog är rätt extrem redan som den är. Och vem som då ska stå för den här pizzanotan kan jag ändå tänka mig. Liksom, det måste nog fattas någon form av särskilt myndighetsbeslut kring det.
Och ingen vill sköta den bokföringen. Nej. Vad är detta? Ska vi ta ett kvitto? Vad ska vi bokföra detta som? Och så faller panik. Och är det polisen? Är det förhandlaren? Ja. Eller är det Helby? Eller är det kriminalvården?
Jag förstår. Okej, så de fick sina pizzor och då avslutades det hela.
Ja, till slut så rann det väl ut i sanden och minns att aha, nu sitter vi här med våra pizzor. Och vi är inte redo att döda någon. Vi är inte heller redo att skada någon. Det är liksom inte värt att få ett livstidsstraff. Och vi kommer inte komma någonstans. Så vi ger upp, helt enkelt.
Men det här kunde man ju naturligtvis inte tolerera, intagna kidnappar kriminalvårdare. Det är ju fullkomligt klart. Va?
Nej. Man tolererar ju dock att man rymmer om man inte använder våld.
Ja, det är en intressant fråga, för det är inte så självklart. I Sverige så är det alltså tillåtet att rymma, men det är inte andra länder. Nej. Det är kriminaliserat. Ibland att i Finland så är det kriminaliserat att rymma. Och hur kommer det sig att vi har det så?
Det är en bra fråga. Alla länder håller inte med, men man har väl ansett det lite grann i sakens natur, människans natur, att man ska vilja fly och att man vill inte bestraffa det. Sen kan det säkert finnas incitament att hade man haft ett jättehårt straff, så hade det till slut varit att när man väl har flytt så finns liksom ingen vits med att återvända eller ge upp, för att man kommer ändå få så långt fängelsestraff att det inte ens är lönt.
Nej, jag tror att Kristdemokraterna i vart fall har på sin agenda att kriminalisera flykt.
Sen ska man dock säga att man får dock inte fly så som de har gjort genom att hota andra personer eller förstöra egendom eller kidnappa någon. För då helt plötsligt begår du ett brott genom att fly. Men bara,
skulle ett fönster stå öppet på anstalten om man kliver ut, då kan du inte dömas för någonting i Sverige i vart fall.
Precis, eller på en permis när du är ute och går med Wallas eller går runt eller besöker någon lokal pizzeria, så får du springa. Men man kan ju dock bli någonting, en viss påföljd indirekt. Man har något som heter villkorligt medgiven frihet, Kristoffer.
Precis, det är ju så att när man får ett straff i Sverige, låt oss säga att man får 3 års fängelse, domstolen dömer ut 3 år. Då sitter man normalt sett inte 3 år i fängelse, utan man blir villkorligt frigiven efter 2/3. Så får man ett straff på 3 år, då blir man utsläppt villkorligt frigiven efter 2 år. Men om man har misskött sig kraftigt inne på anstalten, då kan den här tiden skjutas upp. Och det är också så att begår man ett nytt brott under den här tiden som man har blivit villkorligt frigiven, då kan man få sitta av det straff som man blir utsläppt. Och även det här skiljer sig lite åt från andra länder. I Danmark till exempel så är normal utgångspunkten halvtidsfrigivning. Det vill säga får man 3 år så är man ute efter 1,5 år. Vi hade det så tidigare i Sverige, men återigen, vi vill ju ständigt skärpa upp lagstiftningen här i Sverige. Så att det är därför vi har gått över till 2/3 villkorlig frigivning.
Om vi ska fortsätta vad som hände sen. Det var ju att de här personerna blev då, precis som du sa, man kunde inte acceptera detta. Och då blev de också åtalade. Och det som var tvistigt, eller det som blev bråk, om man nu får uttrycka sig lite enklare, i den här rättegången, det var ju deras uppsåt vid bemäktigandet. Och det är ju inte ett helt enkelt uttryck. Men du berättade om det, att det finns kravet att man ska då ha bemäktigat sig över någon, det vill säga man ska satsa sig i någon maktposition, brutit ner deras motstånd och sen antingen då spärrat in dem, som i det här fallet, eller fört bort dem. Men man måste också ha ett visst uppsåt när man gör detta vid det tillfället. Och då påstår åklagaren att man dels hade uppsåt att skada eller döda de här kriminalvårdarna, och dels att man skulle utöva utpressning.
Mm. Och utpressningsbiten, där krävs det ju en viss, så att säga, risk för värdeöverföring också, om man nu har försökt eller ska göra det. Och där konstaterar ju tingsrätten då att deras krav, så att säga, som ju bland annat då bestod i vart fall att få komma ut ur anstalten, alltså bli utsläppta eller överföras till en annan anstalt, det var inte någon form av värdeöverföring.
Det är helt okej.
Ja, det är okej att säga på det sättet. Men däremot, när vi börjar prata helikopter och x antal tusen euro, då fanns det en risk för att kriminalvården skulle få betala, och då var det straffbart.
Ja, då har man haft uppsatt att man ska utöva utpressning. Det bara blev ett försök i slutändan. Men det blev ju faktiskt också en grov utpressning som blev fullbordad. För man fick ju faktiskt någonting, Kristoffer.
Pizzorna.
Precis.
Naturligtvis. Och som sagt, det blev ju bekymmer med räkningen där också.
Men sen så sa ju, och inställningen var ju att de sa att ja, men vi erkänner. människorov eller i vart fall mindre grovt sådant. Och de erkände i princip allting, men de sa att vi har inte haft något uppsåt att skada eller döda, och det visade sig också, tyckte de, i att de faktiskt inte hade gjort någonting. Mm. Och där resonerar ju domstolen ganska enkelt, att de hade inget direkt uppsåt. Då hade de ju dödat eller gjort någonting. Och det fanns inget indirekt uppsåt eller likgiltighetsuppsåt heller. Det vill säga åklagaren har inte bevisat att det fanns någon insikt eller att de varit likgiltiga eller på något sätt det funnits en sådan överhängande risk.
Men vad dömdes de för?
Jo, de dömdes ju för människorov. Och man ansåg inte att det var så här mindre grovt, utan det var ju med stickvapen, det var dömda mördare, det var intagna mot då kriminalvårdare, vilket har ett speciellt skyddsintresse också. Och man ansåg även att det var olika sidobrott, försök till grov utpressning när man då fick de här pizzorna och lite andra brott. Men det de dömdes till var ett ganska långt straff, tycker jag i alla fall. De dömdes till 7 års fängelse. Man tyckte att människorovet hade ett straff på värde, ett straffvärde på 5 år. Och de övriga brotten med då den här mängdrabatten klumpade man ihop och sa att ja, men det här totalt blir 7 år.
Och hur blir det då? De sitter ju redan, du har varit inne på här att de är dömda bara 2 för mord sedan tidigare. Och sitter och avtjänar straff för det. Hur blir det då? Får man då de här 7 åren uppe på de tidigare åren som de har fått?
Ja, det är lite speciellt. Om man hade begått det här brottet att säga innan den andra domen, då hade man fått lite mängdrabatt också. Men detta var ju när man redan fått den här gamla domen och man gick ett nytt brott efter det. Och då får man ingen mängdrabatt, utan då får man plussa på. Det vill säga man får sitta den tiden man har. Plus den här tiden som är aktuell nu.
Så rent krasst då från deras perspektiv. 7 års fängelse för några pizzor.
Det blev smärtsamt. Jag är helt övertygad om. Mm. Och sen så dessutom kanske kommer att bli till viss del dubbelt bestraffade. Även om de inte ska bli det. Men att de även får detta så att säga beaktas när man ska överväga. Om de ska villkorligt friges efter 2/3.
Fast där ser ju lagen ut så att.
Det ska de inte göra det.
Nej, om man har lagförts. Alltså om ett ärende går till domstol, då får inte kriminalvården använda det igen.
Precis.
Sen.
Men jag tror att de skulle få inte göra det. Nej. Men jag tror att det ligger i deras bakhuvud och tänker, aha, det är de här två.
I vart fall kommer ju kriminalvården att vara ännu mer försiktig när de hanterar dem. Så att de kommer ju säkert inte ha en särskilt trevlig anstaltsvistelse fortsättningsvis
inget,
heller.
Inget permis, mycket isolering säkert i början efter den här händelsen och så vidare. Så att det var inte bara 7 år utan även lite tråkigare tid som de faktiskt, de dömdes till långa straff tidigare, båda 2 för mord. Mm. Så att inte nog att de kommer redan på grund av det avtjäna långa straff, så kommer de även avtjäna ännu längre straff på grund av detta. Mm. Men fick de förverkat någon villkorligt medgiven frihet? För att normalt sett när man begår brott så plockar de bort villkorligt medgiven frihet, Kristoffer. Kunde man göra det i det här fallet?
Nej, det kunde man inte, och det berodde helt enkelt på att de ju inte var villkorligt frigivna när de begick de här brotten.
Så vi kan inte förverka någonting som du inte har, om du inte hunnit släppas, så att säga.
Nej, precis.
Så de måste först släppas och då kan du förverka det, men inte innan dess.
Nej, precis. Så att om de från och med nu sköter sig, då skulle de faktiskt kunna bli villkorligt frigivna efter 2/3 av sammantagna strafflängden då.
Så att, men de väntar i vart fall ett långt fängelsestraff, och de här pizzorna kostar dem en hel del.
Mm. Men du Martin, som försvarare i ett sånt här mål, alltså när man kommer in till en klient, man har fått liksom den här bakgrundsinformationen om vad det är som har hänt, det är ju minst sagt svårt att hävda att de inte har kidnappat de här vakterna givet hela förhandlingssituationen och allting.
Och att allting finns på film dessutom.
Ja, det också.
Det finns kameror överallt. Det är helt
vad är ens roll i det läget som försvarare? Alltså, vad kan vi göra?
Ja, här i detta fallet så gjorde ju försvararna det man kunde göra. Det vill säga, de hade väl säkert pratat med sina klienter och förklarat att ni finns på film i princip hela tiden. Man kan se att ni har stickvapen. Det är dessutom 2 kriminalvårdare som berättar om det och massa förhandlare och poliser som vittnar om att det var ni har ställt krav på saker och ting. Så då förstod de väl det och erkände i princip allting. Att de hade gjort det mesta. Men sen som tur var för försvaret så att de fick någonting att göra, så påstod även åklagaren att de hade ett uppsåt när de då kidnappade, om man nu säger så, när de bemäktigade de här personerna. Att de även skulle döda eller skada dem. Och det sa man, nej. Det bråkar vi om och det kommer vi ifrågasätta.
Så man kan helt enkelt säga att man, uppgiften blir så att säga att nyansera målet kanske och nyansera skälen till precis. Varför för ens klient gör på det här sättet.
Och här tror jag inte ens att det var så. Jag tror inte de hade det uppsökt för då hade de gjort det. Så att här blev det ju korrekt faktiskt. Det här var det tur att man hade då advokater som kunde ge den här nyanserade bedömningen. För annars kanske de har dömts för någonting som de inte alls hade något uppsökt om eller kring. Så det var väl tur. Och sen dessutom så fanns det olika diskussion om det här skulle rubriceras som där människor ska rubriceras som mindre grovt eller inte. Och om de här utpressningarna och andra brott skulle bli betraktas som grova eller av normalgraden. Så det fanns ju de här nyansskillnaderna, de här olika rubriceringsskillnaderna som gör det ganska stor skillnad i fängelsestraffet. Så det blev mycket den typen av bråk i det här fallet. Men inte så mycket om vad som hade hänt, för där var de nästan rörande överens.
Vi har ju tidigare haft en domare med här i podden som sa att hennes råd till försvarsadvokater är att i princip oftare få klienterna att erkänna brott. Vad tycker du, alltså, i ett sånt här fall och i andra liknande fall där bevisningen ser liksom vid första påseende väldigt liksom ordentlig ut. Tänker man så på något sätt som försvarare att nu ska vi sätta oss på, även om klienten vill förneka så...
Ibland till viss del. Jag brukar inte säga till någon att erkänna. Utan jag brukar bara förklara bevisläget ser ut och sen får de bestämma själv. Jag vet att det finns kollegor som gör det. Jag hade ganska nyligen ett mål där jag... Två stycken personer var misstänkta för stöld. Och då lite äldre erfaren advokat mer eller mindre satt sig på sin klient. Så, det kan bara jag känna där. Du stoppade med stöldgodset i bilen och det finns på film. Det är ingenting att göra åt det. Och då erkände klienten. Sen så upptäckte jag då att det stöldgodset som fanns i bilen, det var inte alls från den här stölden utan en stöld som hänt en vecka innan. Och det var de inte åtalade för. Så att trots det här erkännandet så blev hans klient frikänd.
Okej, så att du fick loss
hans
inte bara din klient utan även hans klient som hade erkänt på en teknikalitet. Så de hade stulit, men de hade inte stulit det här godset.
Precis, eller att så hade de hälat det här godset. Men det var ju ingen diskussionsfråga för att jag klarade missat att åtala för. Jag nämnde det först i min plädering för att då täcka upp helt enkelt.
Så poängen med din berättelse här, förutom att framhäva dig själv Martin det är att man ska vara lite försiktig med att sätta sig på sin klient och liksom få dem att erkänna någonting, för det kan vara så att de inte nödvändigtvis är skyldiga till just det som
åklagaren påstår. Lite pinsamt för den advokaten kan man väl uttrycka det försiktigt. När han till sin klient ska berätta grattis, du frikändes ju.
Men vad är det menet? Var det inte du som sa att jag skulle erkänna?
Jo, men det glömmer vi. Så att det blir lite konstigt. Så man ska vara försiktig för man vet aldrig vad som händer i rättegång. Och den här invändningen hade man aldrig kunnat förutse innan. Utan det var någonting som dök upp när det var ett vittne som berättade, nej men vänta lite, det här i bilen har inte blivit sudden vid detta tillfället, tror jag inte i alla fall, jag kan inte uttala mig om det. Och helt plötsligt så fanns det ju en invändning som var ganska trolig.
Nej, men jag är ju beredd att skriva under på det också. Jag har varit med om situationer där man liksom känner att påståenden från klientens sida låter ju helt otroliga, och sen kommer det fram inspelningar, övervakningsfilm som visar att nej, men det klienten sa var helt sant. Och när man har varit med om det en eller ett par gånger, då slutar man faktiskt då att döma ens klients utsaga och få dem att erkänna.
Jag tror man blir med så som man ska vara som advokat, om man har upplevt det. Så vet jag att alla, kanske inte alla som har varit med om just de här konstiga historierna som faktiskt bekräftas och är sanna. Sen finns det naturligtvis tvärtom också när man absolut tror på klienten, att ja, men jag vet den här klienten är helt
oskyldig. Man känner så helt enkelt, även om man inte har varit med på platsen.
Jag förstår att på hans berättelse att han är oskyldig. Varför skulle han annars sitta och berätta så för mig? Sen dyker det upp en övervakningsfilm där också. Men det visar att han står med kniven i handen eller något liknande.
Och hur hanterar man det? Känner du liksom att du har blivit sviken av klienten som ju berättade att han inte hade gjort det här Martin och bedyrade sin oskuld för dig?
I början kan jag kunna känna lite så här, varför sa du så till mig då? Lite besviken, men nu inte längre. Men jag kunde bli lite chockad första gången jag upplevde det. Att oj, jaha. Kunde du inte bara sagt att jag inte vill svara på det eller varit lite mer...
Ljug mig inte upp i ansiktet,
nej,
typ så.
Och inte på det sättet att liksom jag lovar.
Fast samtidigt, jag är inte intresserad egentligen när jag pratade med min klient om vad som... Nu låter det här kanske lite konstigt för lyssnare som inte känner till god advokatscen, men jag vill inte veta sanningen inom citationstecken, utan jag vill veta vad är inställningen. För att jag vill inte ha ett informationsöverskott. Så jag vill inte att klienten ska säga till mig, jag gjorde det här, men jag vill att du ska säga att jag inte har gjort det. Då känns det känns inte bra för mig.
Måste inte kliva av målet också.
Och då, precis, då behöver man normalt sett enligt god advokatsed också frånträda uppdraget.
Det finns två skolor. Det finns en skola som säger att jag försöker lista ut om den här personen är skyldig eller inte. Utifrån bevisningen. Känn efter magkänslan. Framförallt äldre, erfarna, dumma som kanske har blivit lite yrkesskadade skulle jag säga. Men jag köper min magkänsla. Jag är så pass grym och duktig och erfaren. Och kanske lite överskattar sin egen förmåga att jag kan se vem som är skyldig. Och då tror jag det är en risk att det kommer in fördomar. Om man tappar lite bevisningen. Och så dömer man någon för att han är dömd 8 gånger tidigare eller något liknande. Eller en viss hudfärg eller bakgrund eller att man är från en viss plats. Medan så finns det den andra skolan som då bara tittar på bevisningen, struntar vem det är framför en, struntar om man har en tatuering i ansiktet, struntar om det är från förorten eller något liknande. Och bara tittar på bevisningen. Och det tycker jag är en bättre skola. Och jag lite grann försöker resonera likadant som försvarare.
Du, de dömdes ju som sagt till 7 års fängelse. Straffskalan för människor att börja på 4 var upp till livstid.
Precis.
Tror du de kommer överklaga?
Bra fråga. Ja, det tror jag. För att jag tycker att det är ett högt straff.
Och straffskalan går ju hela vägen upp till livstid.
Ja, men man brukar ligga på, vad jag skulle vilja säga, något allvarligare fall. Och nu pratar jag i sig inte den här typen av systemhotande brott, att det är mot, i en kriminalvårdsanstalt mot kriminalvårdsanställda, vilket då har gjort att man höjt lite. Men då har man inte hamnat på alls de här nivåerna, även om det har då förekommit en grov misshandel eller andra utpressningar och liknande. Jag har ju ganska nyligen tagit sig till domstolen fall där det inte hamnat på den nivån, som jag kan tycka var något värre. Då var det med en diskussion, ska det vara mindre grovt eller inte. Så jag tycker att här ligger vi nog lite högt, kanske 1 eller 2 år för högt. Så att jag har nu överklagat om jag har varit den personen. Ja, men Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då?
Ja, vi har lärt oss att man kan faktiskt få ytterligare ett straff på sitt straff när man begår brott inne på anstalten. Att det är fullt möjligt. Och vi har också lärt oss att det är inte alltid så att vi försvarare så att säga tvingar våra klienter att varken förneka eller erkänna, utan det är deras egen inställning som ska komma till uttryck. Och vi ska, vårt uppdrag innebär inte alltid att vi ska få en person som är eventuellt skyldig och frikänd, utan det kan också handla om att nyansera bilden inför domstolen.
Precis, vi ska inte tvinga någon att erkänna eller tvinga någon att förneka, för att vi vet inte vad som hänt.
Ni har lyssnat på en ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
En uppmaning till våra lyssnare, vi ska ha ett frågor och svar avsnitt framöver här, och vi skulle jättegärna vilja ha er input. Ni är välkomna att mejla oss på mejladressen skyldig@starepersson.se, alternativt skriva till oss på Instagram, Starepersson heter vi där.
Podplay, en del av Power Media.